Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Jag heter Felicia Åkerman och är reporter och analytiker på tidningen. Och med mig har jag Uffe Pettersson som är börsanalytiker. Hej Ulf!
Hallå Felicia, hur är det med dig?
Jo då, det är fint. Man är inne och jobbar i mellandagarna. Det tycker jag alltid är väldigt mysigt. Ja. Det är så lite folk på redaktionen och lite överblivet julgodis och sådär. Så det är rätt bra. Ja. Hur är det med dig?
Ja, men jag tycker också det är skönt att jobba de här lugna dagarna. Det är liksom inget jag är emot. Jag vet att min pappa brukade som var bagare för länge sedan. Han tyckte det är skönt om lördagen och då var det lite lugnare. Allt var lite lugnare. Det kändes nästan som helg trots att man jobbade lite grann. Så det är en ganska skön känsla, det håller jag med dig om.
Ja, idag är det ju väldigt lugnt på börsen också kan vi ju konstatera. Nu när vi gick in i studion här vid 11-snåret så var det knappt upp i Stockholm. Och det var ju samma sak i måndags när börsen sist hade öppet. Så det är fler som tar det lite lugnt i mellandagarna.
Ja, och det kanske man ska så att säga se som ett positivt tecken att det så att säga inte är några som känner att de måste börja sälja massvis av aktier bara för att vi har en hel del röda dagar framför oss, utan att man gillar att äga aktier. Och det har varit ganska lugnt, men det har ju gått stadigt uppåt. Vi har ju faktiskt ett nytt rekord även idag då, om det fortsätter att ligga på plus idag när vi stänger. Så det är... har varit ett fantastiskt år för aktiemarknaden, Stockholmsbörsen, med utdelningar upp 35% i år. Så det är det bästa året på hela decenniet egentligen som avslutas nu då.
Mm, precis, men så, då kan man ju komma ihåg också att vi prickade ju den här vändningen i höstnedgången 2018 ganska precis nu i dagarna, årsdagen på det. Så det är ju lite extra effekt där också, att man steg från så låga nivåer.
Ja, precis. Så hade vi liksom räknat från oktober förra året så hade det inte varit alls de här siffrorna, eftersom vi hade rejält svaga månader oktober, november, december förra året. Och så fick vi den här ändrade, som vi säkert har pratat om en del i podden, både du och jag och andra, den här Feds ändrade räntepolicy som vände hela marknaden där under förra julledigheten.
Precis. Men vi ska inte regna för mycket på paraden här. Det har ju fortfarande varit ett ganska fint börsår. Vi har ju dock fått lite nyheter här, även om vi bara egentligen haft en och en halv dag öppen på Stockholmsbörsen den här veckan. Kambi återhämtade sig lite idag efter ett ordentligt ras i måndags i samband med att aktien handelsstoppades. Det är ju den här affären med DraftKings och SB Tech. DraftKings, jag har skrivit lite om det här förut innan jag hoppade över på analys, så just den här kan jag lite grann om faktiskt. DraftKings har ju köpt, går ihop med SB Tech, och DraftKings är en stor kund till Kambi i USA. Så det där har legat lite så här i bakgrunden för Kambi-aktien ett tag. Att man väntar sig en sammangång här och vad det ska få för effekt på Kambi på lång sikt. Och vad det ska få för effekt på relationen till just DraftKings. Är det här någonting du har följt?
Ja, jag bevakade faktiskt Kambi ganska noggrant för ett antal år sedan i samband med avknoppningen från Unibet och en stund framöver. Jag skrivit köpreka på dem på 70 spänn och sådär i tidningen, men sen så har Johan Wendel tagit över den här spelsektorn. Men visst, jag tittar på dem lite grann, och det där, du sa att det har legat lite i bakgrunden, men det måste ha varit ganska långt i bakgrunden med tanke på börsfallet då, 30%. Nu var det ju sen en mellandag här, så det kanske bidrog till att det blev extra stökigt då. Men nej, det är som du säger, det är oroande då på marknaden är att de ska bli av med DraftKings som en viktig kund. Och det kan man ju tänka sig med tanke på att DraftKings nu har liksom köpt en tjänst som de köpt, ett bolag som levererar samma tjänst som Kambi levererar till DraftKings. Så det är ju inte bra. Samtidigt som tycker jag att, och anledningen att det blev ett sånt stort fall var väl att Kambi värderas till ganska höga P-tal. Hade det varit ett P15-bolag så hade vi inte sett det här fallet riktigt, men nu var det ju ett P30-bolag i alla fall, P40, och då blir ju kursfallet desto större. Men jag tycker inte man behöver, så som jag känner Kambi så är det ett fantastiskt bolag. Egentligen alla de här problemen som deras kunder har med ökade kostnader för marknadsföring och minskat antal kunder och sånt. Det slår ju inte alls lika hårt på Kambi som inte behöver marknadsföra sig utan som är en business-to-business-leverantör. Så jag tycker gör det jättebra. Så om något så kanske det är ett litet köpläge. Här det kursfallet tror jag liksom blev extra så den här gången eftersom Anders Ström då, grundare av Unibet och därmed genom Kambi har sålt aktier här strax innan också. Så det är väl det som liksom gjorde att en gång, ingen gång, men nu kom det två negativa händelser här på kort tid som gjorde att man började fundera lite grann som på marknaden. Vi får väl se här om Anders Ström köper aktier även efter det här kursfallet. Det har hänt tidigare också att Anders Ström har haft en osedvanlig förmåga att pricka topparna och sen kommer det negativa nyheter strax efter han säljer. Men så har han ju sig stödköpt också någon gång så vi får se vad han gör. Det tror jag är en ganska bra signal för framtiden här.
Man kan ju också komma ihåg att Kambi förlängde ju faktiskt sitt avtal med DraftKings här i slutet på sommaren. Och vi vet inte, så vitt jag vet så vet man, har inte de kommunicerat den exakta tidsperioden för det. Men de har ju pratat sen dess om att liksom, det här är säkrat på medellång sikt. Exakt vad det betyder är väl lite svårt att säga. Men det känns ju inte som att det är en akut situation man står inför i alla fall.
Men du som makroreporter, medellång sikt, det tolkar jag som 2-3 år i alla fall. Eller vad skulle du tolka? Finns det någon definition på medellång sikt liksom, i vanliga ekonomiska termer så att säga?
Det finns väl lite olika definitioner tyvärr. Jag skulle tro att om du frågar en makroekonom om hur konjunkturen rör sig på medellång sikt, då pratar man om längre än 2-3 år generellt. Men för bolag så känns väl det ganska rimligt att det skulle vara lite kortare kanske. Man brukar ju inte titta på de här superlånga perspektiven som makroekonomerna kan göra ibland.
Men då har vi det man kan säga då om Kambi, det är väl att ledningen nu har liksom det finns en del frågetecken där ute som de bör så att säga räta ut så snabbt som möjligt. Dels lite mer om hur avtalet ser ut och vad de förväntar sig, om de har hört något från DraftKings om så att säga att avtalet kommer upphöra så småningom. För det tror jag skulle liksom, det behövs nu med tanke på det kursfallet som har varit och den spekulation som finns och så där, för att så att säga återfå förtroende för marknaden just i samband med Anders Ströms försäljning också. Så vore det nog bra om de berättar lite mer kring hur det här kommer slå på resultatet.
Mm. En roligare nyhet kom ju annars det var väl i helgen egentligen som det blev klart att Nordic Capital köper Consiliums största affärsområde. Consilium är ju det här göteborgsbaserade bolaget som väl fokuserar på brandskydd framförallt, om jag har förstått saken rätt.
Just det.
Det var ju en stor affär, de köper för 3 miljarder väl. Och det blev en ordentlig fin kursuppgång på det från 41 kronor i fredags innan det här kommunicerades. Och idag så handlades den runt 115 här på förmiddagen. Så det är en väldigt fin resa för ägarna.
Ja, det är en jätteintressant affär hur det kan komma sig att liksom, den var väl upp, var inte aktien upp ett par 100% ett tag eller hur?
Ja, i måndags där, ja.
Ja. Och det är lite intressant att liksom att det kan finnas sådana dolda värden i ett bolag som marknaden inte upptäckt då, utan så kommer det en aktör som är beredd att betala den här köpeskillingen för ett delbolag. Det man kan säga om det är väl att jag tycker inte någon skugga ska falla på Consilium. Det har ju varit lite av ett utvecklingsbolag och haft en del förlustverksamheter som då har finansierats med den här lönsamma delen som Nordic Capital säljer nu, men de är ändå, de menar att de får bolag som levererar månadsdata på orderingång och sådär, så de ändå, och de har köpt en hel del sådana här ska vi säga analystjänster och sånt där, som eftersom det är väldigt få vanliga analytiker som, eller ingen egentligen, som bevakar Consilium sådär, så har de ändå gjort vad de kan göra för att få ut så att säga kunskapen om bolaget, men det har inte räckt till, utan marknaden har behandlat dem, visade sig då nu efter den här stora affären styrmoderligt, och nu fick man ett helt kurslyft här. Ja, så det är ju intressant att det kan liksom finnas så lågt värderade bolag i en börs som är liksom på all time high och massvis av småsparare och sådär, men att det ändå finns aktier som kan mer än dubblas i värde på en affär.
Har du någon teori om varför marknaden liksom missar något sånt här?
Nej, men det har ju varit, alltså det som har, och det där finns ju, och det, anledningen är ju att det redovisade resultatet har inte varit lika bra som, eftersom de har haft de här förlustverksamheterna som har tyngt ner det totala resultatet, så har man så att säga som på börsen då satt P-tal på det totala resultatet. Och medan då Nordic Capital så att säga köper bara en del som är väldigt lönsam, betalar i och för sig en hyfsat multipel på det där, men det är nog det här att man har haft en förlustverksamhet som i sig har tryckt ner aktiekursen väldigt mycket, för mycket helt enkelt i förhållande till det här vinstdrivande bolaget de hade inom marin. Och det är väl så där, och det är väl liksom därför man ska se att exempelvis ska vi säga Autolease avknoppning av Veoneer, det har inte den blivit så lyckad då, men det är ett försök att, så att säga, att få betalt på de lönsamma delarna som tenderar att tryckas ner av olönsamma delar som man har som man finansierar. Man såg ju exempelvis en liknande affär i MTG när de fick in en ny ägare i sin e-sportsverksamhet som också var beredd att betala betydligt mer för en delverksamhet än vad marknaden har värderat det till. Så det där. Och som bolag då så handlar det väl om att kommunicera tydligt de olika resultaten för de olika affärsområdena, och om det finns liksom andra, om det finns liksom är lämpligt, så ska man då knoppa av delarna för att få upp värdet på den totala verksamheten. Det är väl liksom den lärdom man kan dra av Consilium. Åsen.
Det såg ut att vara en ganska hög värdering, eller tycker du att den är för hög?
Ja, men alltså det är ju, nu har vi ju ganska höga värderingar generellt sett på aktiemarknaden, och marindelen har ju haft, nu kan jag inte siffran brak här, men de har ändå haft en orderingångstillväxt, vad är det, 20% eller något sånt där. Rörelsemarginalen ligger på tvåsiffrigt. Visst, de betalar bra betalt, det är liksom inget skambud, och jag tror att Consilium har suttit i en ganska bra position här med en stark ägare som har haft råd att vänta ut det rätta priset och sådär. Att inte hade det, så att säga, hade de inte haft den här starka ägaren i Rosenblad, så hade nog Nordic Capital kunnat köpa hela bolaget betydligt billigare än de köpt en del för hade marknaden gillat en budpremie på 50%. Men nu fanns det en ägare som visste värdet på det här, som kunde hålla emot liksom när prisförhandlingarna satte fart. Så det ligger nog också lite i det. Men ja, vi får se. Det är väl Nordic Capital betalar som sagt.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Mycket pengar för det här, mer än vad marknaden var beredd att betala, och vi kan få väl se om några år huruvida det var rätt eller fel då. Men som sagt, en tillväxtverksamhet som är lönsam inom säkerhet och sådär, det brukar betalas ganska högt.
Det har inte hänt så jättemycket på makrofronten den här veckan, så jag har tyvärr inte så mycket att meddela därifrån. Men den sista bolagsnyhet som ändå kanske är värd att uppmärksamma är ju att Boeing nu byter vd och produktionspausar 737 max helt här i januari. Det här är ju verkligen bara fortsatt vara en riktigt, riktigt jobbig situation för dem. Nu har man haft det här flygförbudet sedan mars, och det sipprar fortfarande in uppgifter om nya dokument till amerikanska myndigheter som visar på en oroande bild av hur man hanterat det här och så. Det verkar ju liksom inte finnas något stopp riktigt på vilken katastrofal situation det här har blivit för Boeing.
Ja, och det där, ja, det finns ju hur många ska vi säga vinklar på det där som helst då. Dels har vi Boeing-vinklen då, där de så att säga en helt, ja, en flygplansmodell som liksom, och alla den utveckling som har varit kring det där som helt plötsligt liksom står på marken och kanske aldrig kommer generera några intäkter. Sen har vi ju det här hur det kunde. Nu får ju Boeings vd gå, och det är väl begripligt med tanke på hur det liksom har gått till, men man undrar ju hur de kunde få planet godkänt från början här. Man tycker att vi har ju genom de här 100 åren vi har flugit på riktigt eller något, så borde vi liksom, det borde ju inte hända att Boeing tillsammans med Airbus, världens största flygplanstillverkare, kan göra ett plan som liksom som stöttar och får godkänt av då amerikanska myndigheter. Det är helt, alltså det är ju en större fråga än Boeing, tycker jag, att man räknar ju ändå med att piloterna ska veta vad det är för knappar som flygplanstillverkaren har satt in i cockpit, men det så var det inte den här gången, vilket har kostat människoliv till och med.
Ja, nej, men det där är ju en diskussion som nog kommer fortsätta ganska länge, just hur amerikanska myndigheter hanterar det och hur man, vad man har för relation till de här bolagen. Kanske framförallt ett bolag som Boeing, som också är ganska verksamt inom försvarssektorn och därför har ännu tajtare band till just myndigheterna av de skälen. Liksom. Det där kommer nog fortsätta ganska länge, tror jag. Sen så kan man ju också bara notera att det var inte så himla länge sedan som Ryanair gjorde sorti från Skavsta, och då pratar man ju bland annat om just det, att det är de här problemen med, de har ju varit en stor beställare av de här planen, och att det då skulle delvis vara en konsekvens av att man måste hantera att det har blivit som det blivit med de här leveranserna, och ja, det är faktum att man helt enkelt inte kan flyga de här flygplanen.
Ja, och det är ju inte bara Ryanair. Norwegians fall här nu, att de drar ner på, är ju också att de så att säga beställt massvis av Boeing-plan som inte levererar. Så det är väldigt krångligt, även om de till synes sist kanske får tillbaka pengarna från Boeing med skadestånd och sådär, så är det ett väldigt tapp för flygoperatören, alltså flygbolagen då, om de inte får de här planen. För det är ju inget, flygplan är ju inget man beställer liksom bara så där, utan det är ju liksom väldigt långa processer för att hantera det där. Så det är inte bara Boeing som har drabbats, det är de som satt i de här planen som ramlade ner, och även deras kunder. Så jag förstår att vd fick gå här, och aktieägarna också fått ta en del av sin smäll eftersom aktien har utvecklats dåligt i år.
Mm. Men vi närmar oss ju slutet på året. Hur brukar det egentligen gå här, du som kan typ allt om börsen? Vad kan vi vänta oss sista dagarna?
Det som förr i tiden så var ju det här väldigt intressanta dagar, de här sista dagarna, för det var då aktier kunde stiga 20% helt plötsligt, precis för att man ville ha upp kursen vid årsskiftet av olika anledningar. Man brukade prata om att det fanns fonder som ville liksom redovisa att goda siffror under året och höjde sina aktier. Det där vet jag knappt ens om det är lagligt nu. Och sen så hade vi olika skatteeffekter förr i tiden, där man så att säga köpte skattebefriade, förmögenhetsskattebefriade aktier och sålde sånt som var förmögenhetsskattat. Sånt där är ju väldigt mycket mindre nu, men för ett antal år sedan så kunde det bli väldigt rally in i vissa aktier. Nu tror jag vi kommer gå i mål på ett betydligt lugnare sätt, tycker jag. Dagens kursutveckling då, med en uppgång på 0,1% eller något sånt där, talar för. Men lite affärer, vi har ju haft en del lite fastighetsaffärer och sånt där sista veckan. Då inte något stort bud på något bolag, men de har liksom sålt och köpt en del fastigheter. Och jag kan tänka mig att det kan göra sådana affärer även nästa vecka här. När vi öppnar igen den 30, att vi under helgen här har liksom fått någon affär, för det är mycket som ska stängas innan årsskiftet och sådär. Så lite sånt där, så jag tror att man ska nog hålla sig lite vaken på måndag i alla fall, för det kan nog dyka upp en och annan nyhet.
Mm. Det bästa exemplet på det där är väl, var det förra eller förrförra mellandagarna som Geely-affären med Volvo kom? Jättestor grej som bara dök upp i mellandagarna.
Ja, just det. Det var Christer Gardell som hade varit nere. Jag tror han skrev på i Paris, kan jag gjort det. Jag vill minnas det, när han sålde sina Volvo-aktier till Geely, som sagt var. Och det var en väldigt stor affär. Och ja, det är, vi får se. Det har ju varit, Volvo var ju på tapeten även i år då, men då var det inte någon aktieaffär, utan det var ju deras försäljning av sin japanska lastbilsverksamhet som också var en stor affär. Sådär. Så det kan nog... Det kanske inte är något i den storleksklassen vi kan förvänta oss, men lite grann tror jag vi kan hända i när vi öppnar igen på måndag här.
Ja, man får vara på tårna ändå. Annars då, när du tänker tillbaka på det här året, hur skulle du beskriva det? Det har ju varit, som vi sa här i inledningen, ett väldigt, väldigt fint år om man har varit på börsen.
Ja, det har det. Och det har varit en det är mycket som har gått bra här. Fastighetsaktierna är över 50%. Industriaktierna är upp över 50%. Mycket till följd av att Atlas Copco då, som är solklart störst bland våra verkstadsbolag, har stigit med hela 80%. Byggrelaterat är upp 50%, trots att exempelvis NCC är bara upp 10%. Men vi har haft liksom rejäla kurslyft. Dels har Skanska lyft rejält i år, och vi har haft en del underleverantörer, sådana här svek och sånt där som nästan är fördubblat, och systemär som har kommit igen jättefint. Så det är en bred uppgång också. Det som egentligen sticker ut är ju bankerna. De är faktiskt också på plus om man räknar in utdelningarna. De har stigit 1% i år inklusive utdelningar, och men de är ju solklart sämsta branschen. Det beror ju på att Swedbank är ner över 20%. Däremot har de övriga tre bankerna, Nordea, SEB och Handelsbanken, stigit ett par 3%. Men det är väl det som tycker jag karakteriserar det året, är hur fantastiskt bra det har varit på aktiemarknaden. Och det är mycket räntenedgången, tror jag. Och sen så har vi då ett stort frågetecken kring banken, och det är nog det vi tar med oss in i 2020, huruvida det blir en... Om 2020 blir året då framförallt Swedbank och SEB hittar någon lösning på sina penningtvätts här i Baltikum, och om de äntligen kan börja öka vinsten då efter ett svagt 2019, nu när Riksbanken har höjt styrräntan till noll. Så det är möjligt att det åtminstone ska bli intressant att se huruvida bankerna kan liksom komma igen 2020 och gå bättre än index, eller om de fortsätter tappa mot indexen.
Mm. Ja, på makrofronten så jag tyckte SCB summerade det väldigt bra. De skickade ut en morgonbrev idag där de beskrev det som året vändpunkternas år, och det har verkligen känts så, tycker jag. Vi börjar med, som du nämnde förut, Feds omsvängning där för ganska exakt ett år sedan satte liksom lite standarden, och sen har det varit omsvängningar från centralbanker förutom för Riksbanken då, som ju trots en viss skepsis ändå höjde till noll här. Men vi har också haft den här konjunkturomsvängningen, och för svensk del specifikt den här lite omställningen i vad som driver tillväxten, att hushållskonsumtionen har kommit tillbaka, och det där blir viktigt att hålla koll på under året som kommer, hur starkt det är, hur mycket det håller i sig och så. Det kommer tillbaka som den här väldigt viktiga drivkraften nu.
Just det. Och så har vi ju, det har varit mycket omsvängningar. Vi har väl inte riktigt fått ett avtal på papper i alla fall mellan Kina och USA, men det kan ju också hända här under helgerna. Men det tror jag också någonting som, även om vi får en underskrift nu i dagarna här, så kommer vi väl ha, det kommer väl vara någonting som finns anledning att fortsätta prata kring, för jag kan inte tänka mig att det är över nu, utan det kan säkert, det ska ju bli ett fas 2 också och sådär, och så är det presidentval i USA som säkert kommer vara en väldigt, väldigt viktig väldigt viktig faktor. Jag såg Unibet, det här spelbolaget, skickade ut intressant statistik här på morgonen också, eller olika odds. Jag tror man fick över 3 gånger pengarna på om dollarn stärks mot kronan, och bara 1,30 om kronan stärks mot dollarn och sådär. Det tyckte jag var ett gott odds. Nu har vi haft en starkare krona här några månader egentligen, ett par månader, men det är inte givet att kronan kommer fortsätta förstärkas mot dollar. Men det är väl också något vi får prata kring.
Nej, men det är nog, jag håller nog med att man ska inte ta det för givet att vi är tillbaka till liksom någon, att den förstärkningen nödvändigtvis fortsätter. Det kan man ju bara titta på hur kronan har rört sig här sen Riksbanksbeskedet. Liksom, att det har inte varit några jättestarka rörelser, utan de kom ju ganska långt innan egentligen. Så det är absolut värt att hålla koll på under året som kommer. Men vi kanske ska avrunda så då. Årets och decenniets sista analyspodd.
Precis, det känns historiskt. Och vi får tacka våra lyssnare under det här året, och hoppas att ni lyssnar även nästa år när vi är tillbaka. Och fram till dess så tycker jag ni ska lyssna på våra övriga poddar, och de har du, Felicia, koll på, antar jag.
Ja, vi har ju Digitalpodden från Digital. Och sen så har vi Makrorådet med vår kollega Viktor Munkhammar, som har börjat göra de här roliga duellerna om olika frågor. De kan jag verkligen rekommendera. Nu är det ju lite mellandagspaus på nästan alla poddar, men då kan man ju passa på att gå tillbaka och lyssna lite mer på dem. Och sen så kommer ju Ekonomistudion som podd. Vi har också Smarta pengar om privatekonomi. Och så har vi ju Förnuft och känsla, som är den här intervjupodden om ledarskap. Och så kan man ju lyssna på våra morgonnyheter, den här morgonkollen, i poddformat om man föredrar det. Och pendlingen till exempel.
Mycket bra det. Och så får ni se till att fira nyår egentligen. Det är trots allt ett fantastiskt basår vi har haft bakom oss här med 35%. Så det är väl värt en flaska riktig champagne, tycker jag.
Jag håller med. All right, gott nytt år på dig då.
Ja, detsamma. Hej.
Hej, hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Hej.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.